Här i Efeskyrkan. Som ni ser så har vi ingen projektor igång för att vi har haft jättemycket strul med tekniken, så att det här kommer vara en väldigt analog gudstjänst. Jag hoppas ni har tagit med er psalmböckerna nu, för att det lär ni behöva. Under gudstjänsten så ska vi sjunga psalm 737 samt 645. Och i psalmbokens perm på baksidan, längst bak, så har vi de böner vi kommer behöva under gudstjänsten. Och överlåtelsebönen kommer vara på sida 1741. Jag kommer ta om det här när vi börjar närma oss också. Men, och inte nog med det, så har... Fick jag bara få ut en mall på gudstjänstordningen, så det kommer bli lite rörigt. Men jag tänker att ni har förlåtelse över mig, va? Men med det sagt, ja, såklart, så har vi också en tolk. Så if you are needing any of translation for this service, we have a translator behind these walls. Med det så ska vi få sjunga psalm 737. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Ja. Nu skulle man ju ha en sån här inledning, och fint hade man skrivit upp det på pappret, men som sagt har det ju försvunnit här. Men ändå är det väl någonting man kan få tänka så när det blir så här struligt, att det här är ju inte en gudstjänst egentligen för oss, utan den här gudstjänsten är till Gud. Det är att tjäna Gud. Det är det gudstjänsten är till för. Så även när det blir så här struligt så får vi glädja oss att... Ursäkta. Får vara glada i att vi får fira och ära Gud. Nu när... Ja, det börjar vara någon dag efter hans födelsedag, men han är värd att fira ännu längre. Med det så kan vi knäppa våra händer och be. Ja, Herre, tack att du kom ner till världen som människa. Att du ödmjukade dig så pass att jorden och universums skapare kunde bli en av oss. Vi ber att få bli påminda att du inte endast är den största av de största, utan du är också en del av oss, en människa som vi. Att vi kan få påminnas att du är mycket närmare än vi kan förstå. Var med oss alla och ge oss din frid. Amen. Så, då får jag välkomna upp och får ni sjunga en solosång.
Stad och land sänker sig mörker och vita flingor lägger sig över frusen mark. Nu är julen här i vårt hem och hus, sänker sig fri.
Idag har vi ju ingen söndags, men vi kan få be för barnen ändå. Så vi ber. Gud, vi ber för våra barn och ungdomar. Ta hand om dem, hjälp dem att lära känna dem. Välsigna dem och välsigna deras tid med dig. Amen. Så, då ska vi få be överlåtelsebönen, och den hittar ni på sida 1741. Och det är den som är "Du som ville mitt liv", börjar den med. Var det där jag? Ja, då ber vi. Du som ville mitt liv har skapat mig efter din vilja. Allt i mig känner du och omsluter med ömhet. Det svaga lika väl som det starka. Det sjuka lika väl som det friska. Därför överlämnar jag mig åt dig utan fruktan och förbehåll. Fyll mig med ditt goda så att jag blir till välsignelse. Jag prisar din vishet, du som tar till dig det svaga och skadade och lägger din skatt i bräckliga lerkärl. Amen. Nu snegar jag lite försiktigt på er. Är det... För i mallen står det lovsång här, men jag är osäker. Nej, men då så. Då går vi över till bibelläsningen. Ni ser ju att det här är en dag av mycket märkliga grejer som händer. Men vi, gamla testamentliga texten kommer vi börja med. Och det är ju annandag jul vi läser från och tredje årsgången. Och när vi följer med så finner ni texterna på 1092. Och gamla testamentliga texten är från Mika kapitel 7, vers 1-6. Ve mig, det är som när frukten plockats och den sista vinskörden är över. Det finns inga druvor att äta, inga färska fikon för min hunger. Det trofasta är borta ur landet. Inte en ärlig människa finns kvar. Alla ligger på lur för att mörda. De vill fånga varandra i sina nät. De är ivriga att göra det onda. Stormannen frodas gåvor. Domaren låter sig köpas. Den mäktiga kommer med krav. Ja, allting blir förvridet. Den bästa av dem är som ett törnsnår. Den ärligaste värre än en taggig häck. Den dag dina väktare förkunnat är inne. Straffets dag har kommit. Nu drabbar förvirringen folket. Tro inte på en vän. Lita inte på en förtrogen. Vakta din tunga inför kvinnan i din famn. Ty sonen föraktar sin far. Dottern trotsar sin mor. Och sonhustrun sin svärmor. Och en mans husfolk blir hans fiender. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Och episteltexten är från Apostlagärningarna, kapitel 4, vers 18-31. Rådet kallade in Petrus och Johannes och sade åt dem att aldrig tala eller undervisa i Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarade dem: tänk efter själva om det är rätt inför Gud att lyda er mer än honom. Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Då gav det dem en ny sträng varning, men släppte dem sedan. För folkets skull såg det ingen möjlighet att straffa dem. Alla prisar ju Gud för vad som hade skett. Till mannen som hade blivit botad genom detta tecken var över 40 år gammal. Sedan de hade blivit fria sökte de upp sina egna, berättade vad översteprästerna och de äldste hade sagt till dem. När andra hörde det började gemensamt be högt till Gud och sade: härskare, du som har gjort himmel och jord och hav och allt vad det rymmer, du som har låtit den heliga anden säga genom våra fader David, din tjänare, varför förhäver sig hedningarna? Varför smider folket fåfänga planer? Jordens kungar träder fram och förstarna gaddar sig samman mot Herren och hans morde. Ja, det har sannoliken gaddat sig samman här i denna stad mot din helige tjänare Jesus som du har smort. Herodes och Pontius Pilatus, hedningarna och Israels folk, alla har det gjort vad din makt och ditt beslut har förutbestämt. Se nu hur du hotar oss, Herre. Ge dina tjänare frimodighet att förkunna ditt ord. Sträck ut din hand och bota det sjuka. Låt tecken och under ske genom din heliga tjänare Jesu namn. När de hade slutat be skakade marken där de var samlade och alla fylldes av den heliga anden och förkunnade frimodigt Guds ord. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
Gud, du är livet. Kom till oss i ditt ord. Gud, du är livet. Ge oss av ditt liv.
Upplyft era hjärtan och lyssna på det heliga evangeliet som är hämtat från Matteus, kapitel 10, vers 32-39. Och det lyder: Jesus sade till lärjungarna: var och en som känns vid mig inför människorna, honom ska jag kännas vid inför min fader i himmelen. Men den som förnekar mig inför människorna, honom ska jag förneka inför min fader i himmelen. Tro inte jag har kommit med fred till jorden. Jag har inte kommit med fred, utan med svärd. Ty jag har kommit för att ställa en man mot hans far, en dotter mot hennes mor, en sonhustru mot hennes svärmor, och mannens husfolk ska bli hans fiender. Den som älskar far eller mor mer än mig, han är inte värd att tillhöra mig. Och den som älskar son eller dotter mer än mig, han är inte värd att tillhöra mig. Den som inte tar sitt kors och följer efter mig är inte värd att tillhöra mig. Den som finner sitt liv ska mista det, och den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
Ja. Ska vi se. Hej. Och god fortsättning till er alla. Tack för att jag har fått äran att få komma hit och dela ordet tillsammans med er här idag. Jag fick frågan om att jag skulle presentera mig själv lite grann. Och jag ska väl göra det lite kort om det är någon här som inte vet vem jag är. Jag är inte utbildad präst, utan jag är en lekmannapredikant, som man brukar säga. Jag kommer från KG ursprungligen, född och uppvuxen där. Min pappa var bagaren i byn. Ni känner till säkert KG Tunnbröd, många av er. Det var min kära far som startade och drev det företaget. Vi var inte en kristen familj. Jag har inte vuxit upp med en tro som barn. Men min gamla farmor var troende. Hon var EFS-are i KG. Och jag gissar att hon har bett för oss väldigt mycket. Hon brukar försöka evangelisera mig när jag var liten med att spela på sin lilla bärbara grammofon, Arthur Eriksson. Jag tyckte det var att det var väl lite, ja, jag vet inte om jag uppskattar det egentligen, men jag var ju som uppfostrad, så jag lyssnade på det. Och kanske ett litet frö då också såddes. Så småningom i alla fall genom livet och längre fram så kom jag till tro via lokalradion, nämligen. Jag hade flyttat ner till Sollentuna, och det, men det är en historia i sig som inte jag kommer att dra ikväll, eller idag. Jag tänkte jag skulle berätta lite grann om det, och efter det så har jag vandrat med Herren, och det var i början av 90-talet. Sen så när jag flyttade tillbaka hit 2006 så har jag fått förmånen att få predika lite då och då. Och även här. Och sista gången jag predikade var faktiskt drygt för 2 år sedan. Och det var faktiskt här, tror jag. Och jag har hunnit bo på annan ort en period. Jag har bott i Uppsala. Och sen flyttar jag tillbaka hit nu i maj. Nu ska jag bo här, tänkte jag. Så, lite kort om mig. Men idag så firar vi annandag jul. Och vi har ju firat julen i en del av våra kyrkor. Dels på julafton via midnattsmässan igår. Tidigt på morgonen genom julottan så påminner vi oss om Jesu födelse, ljuset som kom in till vår värld. Och idag så är det ett annat ämne som vi lyfter upp, som också är en del av det kristna livet. Den lite mörkare sidan faktiskt, som handlar om martyrskapet. Jag har valt att nu när vi hade, om vi skulle haft den digitala, så hade ni fått en bild på ett ljus och där det stod vandra i ljuset. Det är liksom överskriften på min predikan. Men vi kommer inte undan mörkret i alla fall. Utan vi ska tala om det också. Vi har i våra kyrkor firat Jesu födelse, som sagt var, och hans ankomst till världen. Ljuset som kom från Gud till oss som ett litet barn. In i en värld som redan då var fylld av både ljus och mörker. Om det vittnar Matteus om i sitt evangelium. De 3 vise männen. I Österlandet som var stjärntydare. Ni känner till den här berättelsen så väl, de allra flesta av er. De var stjärntydare och de hade fått förstå att när en speciell stjärna skulle tändas på himmelen så har en kung blivit född i Juda land. Och när de såg ljuset i fjärran tända så begav de sig iväg för att hedra den här nyfödde kungen. Och det tog sig till Jerusalem. Därför att de trodde väl, precis som många utav oss tänker, att när en kung föds så föds väl han i de fina palatsen. Och de palatsen fanns i Jerusalem. Så de tog sig dit följaktligen. Och när de kom fram så började de fråga efter den där nyfödde kung. Var har ni? Var har han fötts? Var finns den där nyfödde kung? Och när de började fråga sig omkring i staden så uppstod en uppståndelse bland folket. Va? En kung? Har det fötts en kung i vårt land? Och när ryktet nådde Herodes så blev han också väldigt förskräckt. Precis som även folket blev tydligen. Va? Vad är det ni säger? Har en kung blivit född? I mitt land? Men hallå, det är jag som är kung. Vem är det ni menar? Och han började liksom, han var väldigt förskräckt står det. Och han, för att kunna ta reda på vad det som har hänt, så kallade han till sig alla de överste präster som fanns där för att få reda på vad är det de pratar om i staden. Vem är denne kung? Är det någonting som ni känner till? Och de berättade då att jo, enligt skrifterna så skulle en kung födas, inte i Jerusalem, men i Betlehem. Jag vet att han kanske tänkte som som jag skulle ha gjort i så fall, att nu är goda råd dyra. Han talade med de vise män, han tillkallade dem och talade med dem och undersökte noga. Vem är den här kungen? Vad är det ni har sett? Vad är det ni har förstått? Och när de berättade det så sa han till dem, men du, ni tar reda på exakt vart den här kungen befinner sig. Och när ni har funnit honom, kom tillbaka till mig så att jag också får gå dit och hedra honom. Ni vet ju att han ljög, eller hur? Och när de här tre vise männen, eller om de var fler, gick iväg och fann Jesus liggande i en krubba i ett litet enkelt stall, eller om det var ett härberge, så talade Gud till dem och berättade om att det här är en lögn. Herodes vill inte väl. Utan han ledde dem till att ta en annan väg tillbaka efter de hade ärat Jesus. Herodes, som förstod så småningom att de inte skulle komma tillbaka och berätta för honom, kände sig oerhört provocerad. Ja, hotad. Han andades mordlust och i raseri så skickade han signalen att utplåna varenda litet gossebarn som var 2 år och yngre i Betlehem. Allt för att eliminera det som han upplevde ett hot mot hans egen ställning. Ett skri hörs i Rama. Hennes barn finns inte mer. Ett martyrskap skedde i en skala sällan skådat, just på grund av att Guds ljus börjat lysa i den tidens mörka värld. Och som det var då, så är det faktiskt än idag. Ljuset är detsamma, men även mörkret. Och på många sätt så provocerar Guds ljus det här mörkret. Mörkret som idag råder visar sig precis som då i många lidanden och bedrövelser, i död och förintelse. Men Guds ljus är starkare och råder också i vår värld. Som visar sig i sanning, i kärlek, i barmhärtighet och i liv. Det lyser. Även om lågan ibland kan tyckas svag, så lyser det. Det lyser inte i form av en fysisk stjärna på himlen, utan i form av ett inre ljus. Den heliga ande som var och en får ta emot i frälsningen. Ljuset är Guds egen närvaro som flyttar in i människans inre. Och det ljuset är tänkt att lysa upp våra hjärtan, så att härligheten som lyser från Kristi ansikte kan visa sitt sken. Den heliga ande är Guds ledstjärna, den inre ledstjärnan som varje frälst människa får. Ska vi se vad som står här. Som varje frälst människa får för att med sitt ljus också leda den människan så att de får lära känna vår Herre och hans vilja för våra liv. Och för hennes liv. Och det här ljuset behöver varje människa på vår jord. För den här världen är höljd i mörker. Och för att kunna vandra rättfärdigt på vår jord så behöver vi Guds ljus. Vi talar mycket om mörker i vår värld och vi ser mycket av konsekvensen av det här mörkret. Både i vårt eget land och runt om i vår värld. Och jag vet inte om ni har funderat över var den mörkaste delen av vår värld befinner sig. I djupaste Afrika, i Nordkorea, Kina. Jag skulle vilja säga att den mörkaste stället i vår värld är människans hjärta. Jeremia beskriver det mänskliga hjärtat som att det är bedrägligare än allt annat. Det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det? Guds ord vittnar om människans hjärta. Om det onda mörkret som finns i vår värld. Nämligen synden. Och att den är att finna i våra hjärtan. Och det var också det mörker som fick Herodes att andas mordlust. Med martyrskap av oskyldiga små barn som konsekvens. Jesus själv beskriver människans hjärta. Han säger att inifrån, från människornas hjärtan, kommer de onda tankarna. Sexuell omoral, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, orger, avund, hädelse, högmod och dårskap. Det är inte en vacker beskrivning direkt som han lägger fram. Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren. Men Gud har sänt sin son för att lysa upp denna värld. Det var därför han kom. Jesus säger om sig själv: jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Gud har en lösning för detta mörker. Och Petrus menar också omkring detta att Gud är världens ljus och hur viktigt det är att ta emot honom. Han berättar i andra Petrusbrevet kapitel 1 vers 19. Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss. Och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en dyster plats tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Det är ju när vi får möta Herren, Guds ljus, som också gör att vi kan klara av och våga se och förstå vårt eget mörker. För det vill man inte och vågar man kanske inte göra utan att man har fått förstå att det finns också en lösning till det. Och därför så tror jag att, jag menar, hos många människor som inte har Guds ljus inom sig så är hjärtat stängt. Man är som på något sätt blind inför sitt eget mörker. Man vill inte se det och man kan inte se det därför man klarar inte av. Man vet inte vart man ska ta vägen med det. Vad ska jag göra med det här mörkret som jag upptäcker? Men Gud har ju visat oss en väg. Han har sagt: kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Det är jag som är världens ljus och jag vill hjälpa dig. Jag älskar dig. Kom till mig. Paulus, han talar ju, alltså när Gud verkar med sitt ljus och börjar tala om oss, om vårt mörker, och vi blir frälsta och vi får komma till honom och vi får börja vandra tillsammans med honom. Så beskriver Paulus detta som att Gud skriver ett brev i våra hjärtan. Paulus beskriver detta som, och det här har också med martyrskapet att göra, fast han använder andra ord. Han skriver: men vi tackar Gud som ständigt för oss fram i Kristi segertåg och sprider sin kunskapsdoft genom oss överallt. Vi är en Kristi väldoft inför Gud bland den som blir frälsta och bland den som går förlorade. För några av en doft till död, för andra en doft av liv till liv. Vad betyder då det här? Jo, att sprida Guds doft handlar om att vandra i ljuset, där Guds härlighet också kan få bli påtaglig. Och denna doft, detta ljus, det är underbart för dem som bejakar honom och som lever i sanningen. Det är en underbar upplevelse för dem som på något sätt har ett bejakande till att Gud faktiskt kan finnas. Men Guds härlighet och hans ljus blir tungt och ytterst obehagligt för dem som lever i mörker och synd. För dem som har det trångt i hjärtat och som inte vill ha med Gud att göra. När Guds ljus möter och utmanar mörkret i världen, ja, då blir det konflikter och det blir konfrontation. Det här måste var och en som verkligen på djupet vill vandra med Herren och leva i ljuset vara medveten om att ha i beräkningen. Det kan innebära ett ljuvligt liv där man får se många människor vända om till Herren. Men det kan också innebära förföljelse och hot från dem som lever i mörker och avskyr ljuset. Och det kan till och med innebära det yttersta martyrskapet, döden. I allt detta så ska vi också komma ihåg och veta att ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har ännu inte och kommer aldrig att övervinna ljuset. Ljuset är starkare. Än så länge har vi i Sverige varit ganska förskonade från det här yttersta martyrskapet. Men inte i andra länder. De ställena som jag redan har nämnt, exempelvis Kina, Nordkorea, Nigeria. Vi vet ju vad som händer där och har hänt. De kristna idag är den mest förföljda gruppen i världen. Det är många som lider martyrskap, även idag. Sen finns det ju många olika slags martyrskap. Exempelvis förakt och bespottelse. Att människor tittar ner på en och föraktar en och mobbar en kanske. Och på något sätt säger nej till en. Det kan ju hända i vänskap, bland vänner. Det kan hända i familjer att man blir utesluten, utstött. Det är också ett lidande och det är många i vårt land som har fått uppleva det. Genom åren som har gått. Och det är också ett slags, det är ju ett lidande. Även om det inte leder till döden. Sen vet vi ju inte vad som ska hända i vårt land framöver. Det kanske är så att vi behöver börja förbereda oss lite grann inför att det kan bli svårare. Även i vårt land att bekänna vår tro öppet. Det finns ju stora starka krafter som är väldigt tydligt emot vår tro. Vi får be och hoppas att vi inte behöver uppleva det. Men vi kanske inte ska vara all förvånade om det sker. Men hur går det då till att vandra i det här ljuset då? Ja, alltså egentligen så är det väldigt enkelt. Det är att vandra tillsammans med Herren. I nära gemenskap med honom. För det är han som är ljuset. Och den man umgås med blir man lik. Att låta honom få tillgång till varje vrå av vårt hjärta. Genom att umgås med honom, läsa och leva i hans ord. Det står i Psaltaren 119, en oerhört välkänd liten vers. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. När dina ord öppnas så ger det ljus och förstånd åt enkla människor. När det handlar om att leva Guds ord. Jag kan säga att det är ofta så här när jag predikar. Att jag predikar lika mycket åt mig själv som åt någon av er som sitter här. Handlar om att läsa och läsa och läsa och läsa. Och att lära sig så mycket som möjligt som står där och sedan gå och göra det. Ja och nej. Det handlar mer om liksom varför du läser. Inte hur mycket du läser. Utan det handlar om varför du läser. Man kan vara hur bibelsprängd och ändå inte vandra i ljuset. För man läser bara för kunskapens skull och inte för att lära känna den som ordet handlar om. Kom ihåg att det var de skriftlärda och fariseerna som också andades modlust mot Jesus när han vandrade här på jorden. Det var dem som var sprängfyllda av kunskaper i Tora som inte reagerade med välvilja och godhet mot Jesus utan stor misstänksamhet och mot Jesus och även mot hans lärjungar. Och de var ju rädda för judarna. Nu är inte de sämre än någon annan, det vill jag ju säga. Utan de bör vara ett exempel. Man kan alltså läsa sig till hårdhet och oförmåga till att tro. Men man kan också läsa sig till ödmjukhet, mognad och ett kärleksfullt hjärta. Och till att lära känna Gud. Kunskapen dödar, men anden ger liv. När du läser Bibeln för att lära känna Jesus och inte i första hand lär dig alla de här stadgarna och reglerna för att sedan själv leva ut det, utan du läser det för att lära känna honom, ja, då blir ditt hjärta upplyst och du kan mer och mer vandra i ljuset. Och då uppfyller du Guds vilja, inte i egen kraft och eget förstånd, utan på ett naturligt sätt i livet. Guds vilja blir lika självklar för dig som din förmåga att andas. Är du nyfiken på vem man är? Många av er har vandrat länge med Herren. Men det finns så mycket mer att lära känna och förstå. Vill du bli upplyst? Vill du låta Herren lysa upp ditt mörker? Döma din synd där du sedan ber honom om förlåtelse och får din upprättelse. Det är att leva i ljuset. Som avslutning så ska jag tala om en annan sak som jag tycker mig ha upptäckt och vad som verkar ha med vandringen i ljuset att göra. Jag ska läsa upp en lite längre text från första Johannesbrevet, kapitel 1, vers 5 och framåt. Där står det: detta är det budskap som vi har hört från honom och förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, så bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, så gör vi honom till en lögnare och hans ord finns inte i oss. Här talar Johannes om grunden till sann gemenskap. Att vandra i ärlighet och sanning, som är detsamma som att vandra i ljuset. Han lyfter också upp anledningen till varför en sann gemenskap inte kan uppstå. Nämligen vår synd. Och särskilt den som vi inte erkänner och bekänner. Jag vet inte hur det är i den här kyrkan. Men jag har för mig att det här syndabegreppet, alltså ordet synd, är inte någonting som talas så jätteofta om i våra kyrkor alla gånger. Och man kan ju undra varför det är så. Varför? När vi så ofta talar om just vikten av att ha gemenskap med varann. Visst så har vi gemenskap. Vi har gemenskap i våra församlingar. Men jag skulle ändå vilja ställa frågan: vilken slags gemenskap har vi? Och på vilken grund bygger vi den gemenskapen på? Är den på vår Herre, Jesus Kristus? Där han får full insyn i våra liv och tillåter sig att helga oss? Sker det genom att vi lever i ett erkännande om att vi är syndare som behöver förlåtelse genom Guds nåd? Och därmed också förlåtelse mellan varandra. Är det någonting som vi bekänner, men vi har kanske svårt att leva i de orden och i den kallelsen? Nu menar inte jag att man ska berätta för allt och alla om alla synder som man begår, men att man är medveten om det och att man lever i en rannsakan med Herren. Herre, rannsaka mig. Känn mitt hjärta. Och ser du någonting, led mig, rena mig och led mig på den eviga vägen. Precis som David bad. Att vara ärlig och uppriktig både med Gud och också med de människor som man kanske ibland behöver vara det. Så som sammanfattning. Att vandra i ljuset är att ha gemenskap med Herren, där han får med sina kärleksfulla händer uppenbara det som ligger till hinder för att kunna vandra med honom och vara honom trogen. Vara honom med trogen i goda dagar så som också i onda dagar. Att vara trogen honom även när det kostar. Och priset kan vara ganska högt. Men du står kvar. Du är honom trogen. Du schackrar inte med din tro. Det handlar om att lära känna Herren och hans kärlek. Det handlar om att få möjligheten att leva i en sann gemenskap med Herren och också med dem som vandrar på den vägen. Det handlar om att lysa för vår omgivning så att dem som ännu inte har lärt känna Jesus också får möjligheten till det. Låt oss be. Tack Jesus för att du lämnade din härlighet hos Fadern och lät dig födas här på jorden. Tack för att du kom med ditt ljus för att lysa upp den mörkaste platsen på vår jord, våra hjärtan. Herre, vi vill ta emot ditt ljus och låta det göra sitt verk till räddning, till helgelse och till sann gemenskap med dig och våra medsyskon. Och sedan ber vi också att du ska använda oss till att ge ljus till dem som ännu inte har upptäckt dig, ditt ljus och ditt rike. Amen. Nu ska vi få förmånen att få ställa oss upp och bekänna vår tro. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv.
Thank you.
Vi har kommit till den del av gudstjänsten där vi får ge. Och det är kollekten jag syftar på då. Kollekten kommer gå till våran församling här, EFS-kyrkan. Och swishnumret är detta, 123-282-6873. Har ni kontanter så finns det en korg här vid utgången om ni vill ge på det sättet. Ja, jag hade säkert något mer att säga, men nu tappar jag bort det. Men vi ska få sjunga en psalm medans vi tar upp kollekten. Och det är psalm 645. Kommer till kyrkans förbön, och nu ska jag säga termen omkvädet är tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Så vi ber. Ja, Herre, du ser denna värld, du ser allt elände som finns här. Du ser våra bröder och systrar i världen som blir förföljda för att de vill följa dig. Du ser de som får sätta livet till och får se sina familjer och vänner sätta sitt liv till. Vi ber om tro och glädje och främst din frid över alla dessa. Så att de kan få fortsätta vilja vara med dig även när det jobbigaste finns. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber också för alla hjärtan ute i vår värld. De som är förblindade i vad de håller på med. Att de ska få upp ögonen för hur onda vi faktiskt är, vi människor. Att vi behöver dig. Vi ber för en värld där alla människor vill prisa dig och vill föra ditt himmelrike här på jorden. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för alla ledare på denna jord, kungar och presidenter, att de ska få göra goda beslut och att de ska göra beslut som du vill efter din vilja. Vi ber om frid och fred på jorden. Att inga krig ska behöva vara. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för vårt Sverige som lider av krig nu i form av gängbrottslighet där man skjuter varandra. Vi ber att du sätter ett stopp för det. Att det ska finnas fred mellan de klanerna som strider. Sänd oss som behövs sändas ut. Använd oss för att din vilja ska gå igenom och styra vårt land. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Sen ber vi för vårt Skellefteå. Du säger att det är många som lider i alla dess former och många som inte följer dig och inte tror. Vi ber om att du bryter upp här, att du ska få många skördemän till den skörd som finns här i Skellefteå. Att Skellefteå ska en dag få vara helt ditt. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Amen. Vi fortsätter be den bön som Gud själv lärde oss. Vår Fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Och nu har vi fått låna en präst här som får läsa välsignelsen över oss.
Och jag kommer faktiskt, så präst jag är, så kommer jag att även inkludera mig själv i ett oss. Herren välsigne oss. Så vi kan stå upp. Och så ber vi tillsammans. Herre, välsigna oss och bevara oss. Herre, låt ditt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herre, vänd ditt ansikte till oss och ge oss av din frid. I Faderns och i Sonens och i den helige Andes namn. Amen.
Tack så mycket, Lars Martin. Nu ska vi få höra på en avslutande sång. Ja, tack så mycket alla som har medverkat och alla ni som kom. Och vad händer här nästa? Jo, 15 januari, då har vi en grötfest här 16:00. Och det är lekar och andakter. Nu läser jag bara här utan till och kollar på Anna-Lena, för det står här att det är hon som ansvarar. Man anmäler sig till Anna-Lena. Antingen via telefon eller via mail. Här har det varit jättefint att ha det uppe på skärmen. Om inte annat så kan ni grabba tag i henne nu till kyrkfiket. Och kostnaden kommer vara 80 kronor för vuxna. Barn 6-18 är 40 kronor. Och familjepris är 200 kronor. Då misstänker jag då att barn under 6 äter gratis. Ja. Yes, och då är anmälan senast den 2 januari. Och så har vi också, och har du möjlighet att hjälpa genom att koka en panna gröt eller hemma och ta med dig, så får du gärna göra det och meddela Anna-Lena även då. Det var grötfesten, men vi har ju lite gudstjänster också. Men alltså hemskheten, men nu står jag så här så inte jag kliv på den här kabeln igen. 1 januari 16:00, 18:00 alltså, då är det mässa. Och då är det Kristina Nordmark och Lars Lundström som håller i den. Och sång och musik kommer vara Birgitta Lundström. Och den 6 januari klockan 11, då är det gudstjänst, alltså 13 dagen. Och då är det Rebecka Persson som har varit i Etiopien och missionerat, kommer hit och berättar om sin praktik i Etiopien. Och ska vi se här. Nu är jag lite osäker här. Är det Andreas Lindholm som har sång och musik? Ja. Du ska vara med. Men det är Anna-Lena som har musiken. Så, då förstår jag det rätt. Och det här är ju utöver det, men det är ju läger nu på nyår i Ume på Strömbäck, Livskraft. Ungdomsläger då för konfirmandålder och uppåt. Be gärna för det. Men det var alla meddelanden jag hade. Så, låt oss gå i frid och tjäna Herren med glädje.